allihopa och varmt välkomna till avsnitt 333. Vad kul att säga det med Blekinge dialekt.
Ja, hej!
Av Ångestpodden.
Ångestpodden är det ni lyssnar på.
Ja.
Vi sitter i en ny studio.
Det gör vi.
Vad känner du?
Alltså jag, det är inte så att, vad tråkigt, men jag tycker ju alltid det är lite jobbigt med förändringar och så.
Förändring är så jobbigt.
Men jag vet ju också att det kommer ju ta max 2 veckor så jag är inne här i detta. Och då gillar jag det.
Får jag fråga en sak som jag har funderat lite på sistone? Kan du vara sexstressad?
Nej. Eller jo, det kan jag väl, men jag är inte det nu.
Nej, okej. Okay. Alltså, jag kan ju vara sexstressad av samhället.
Jaha.
Då förstår du vad jag menar då.
Ja, men menar du som är att man ska vilja ligga mycket, eller?
Ja, man ska vilja ha så mycket sex.
Okej,
okay, ja. Jag orkar absolut.
Nej.
Alltså det är ju ett projekt att bara vara sex.
Ja, jo.
Alltså det kan ju, det är jättetrevligt, det kan vara jätteskönt, det kan vara jättemysigt.
Men jag ser inte riktigt hur det kan vara ett projekt när man är i en relation. Jag kan ju säga det att det är fan ännu större projekt när man inte är i en relation, ska hitta någon som vill ligga med en och som man själv vill ligga med.
Ja.
Det är ett projekt.
Ja, det, och det fattar jag verkligen.
Ja.
Anledningen till min stress är att så här, jag behöver kanske inte så mycket sex.
Nej.
Men så är jag så här, men samhället, eller så här, jag tycker att normen är som, då har vi en dålig relation om vi inte har sex hela tiden.
Fast jag tycker att det är väl ett kvitto på att man har en bra relation när den fortsätter vara bra utan att man har sex hela tiden.
Och sen så här hela tiden, alltså jag vet inte, jag ibland kan jag säga,
nej, vad menar du med hela tiden?
Ja, men varje dag typ när man ses.
Ja,
alltså förstår du?
Ja,
varje dag. Jag skulle aldrig, är jag hur gammal som helst.
Nej, men jag vet inte vad liksom, jag har heller aldrig varit i en relation, så jag vet inte hur jag skulle vara.
Nej, alltså jag vet, det här är så jag konstigt att jag, men du vet, jag skriver ner vad jag funderar på. Jag har funderat jättemycket på det här.
Ja, okay.
Och min kille, alltså hur orkar du fundera på det? Alltså,
ja, man har inte mycket annat att fundera på om det är, nej, det, men det är väl, nej, skönt. Ja. Det är väl ett sundhetstecken.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, men alltså, och det är det ju. Alltså jag förstår, jag köper och förstår hela den.
Mm.
Men jag vet också att när vi gästade alla våra ligg med Anna och Amanda, så pratade vi om så här sex kopplat till antidepressiva och att man kan få minskad sexlust.
Mm.
Och då var det faktiskt en hel del som skrev till mig att de kunde känna igen sig i den stressen.
Mm.
För då sa jag att så, men jag har fått minskad sexlust genom antidepp.
Mm.
Och att många var så här, gud, det har jag också fått. Och då blev jag så stressad att jag ska bli liksom, men att jag ska bli utbytt av min partner, skrev någon. Eller att jag ska känna att så här, gud, varför vill jag aldrig ha sex? Är det något fel på mig? Och ja.
Varför är jag ingen kåtis?
Ja, men verkligen.
Ja,
nog om det. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Dove. Och jag skulle faktiskt idag, Sofie, vilja prata lite om Dove och vår planet.
Ja, för det är ju väldigt viktigt att vi tar hand om planeten och försöker anpassa hur vi lever våra liv och vad vi använder för produkter för att vår planet ska må så bra som möjligt.
Och Dove har ju liksom antagit, ja, men vad ska man säga, som ett initiativ, någonting som de jobbar för. Och det är åtagandet att göra alla plastförpackningar antingen återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till 2025.
Ja, och visste du det här, eller någonstans vet man ju detta, men man har ju inte tänkt på det så mycket.
Okay.
Men platsen där man slösar, säger jag nu med citationstecken, mest vatten. Vet du vad det är någonstans?
Duschen typ.
Ja, men det är i hemmet.
Ja.
Alltså det är ju när man duschar, diskar, allt sånt.
Mm.
Och Dove vet ju också att deras produkter ofta är en stor del av det, eftersom man använder Dove när man tvättar händerna eller när man duschar till exempel.
Exakt.
Vilket gör att Dove också har som mål att utveckla och lansera produkter som har en formula som gör att man inte behöva använda lika mycket vatten. Kanske en duschtvål som rinner av snabbare eller som är ännu mer koncentrerad. Så att vi helt enkelt sparar på planetens vatten.
Ja, men så här, jag tänker att skydda haven, det är så viktigt. Vi måste ta det på allvar. Vad tänker du? Alltså hur många timmar i veckan duschar du?
Oj.
Alltså, nej, blir det timmar? Det blir,
nej, det blir det inte. Men jag skulle nog bli lite skrämd av hur många liter vatten vatten som jag använder när jag duschar.
Samma här. Dove var faktiskt också ett av de första varumärkena som slutade använda mikrokulor i liksom, ja men det är som små plastpartiklar kan man säga, som man hittar i olika produkter. Och redan 2014 så förbjöd Dove dem eftersom det kom rapporter om att de här plastpartiklarna hittades i våra hav, i sjöar och såklart skadade miljön.
Mm. Ja, men jag tänker bara att det är så viktigt att man håller koll på vad det är för produkter man använder och gör de här smarta valen i vardagen så att vi tar hand om vår planet på rätt sätt.
Ska jag säga något som du kommer tycka är jättespännande?
Ja.
Vet du då vad det finns för ingredienser i Doves produkter istället för såna här mikrokulor?
Nej.
Jo, det här gör ju gott såklart både för planeten och för miljön, men också för oss, Sofie.
Uh-huh.
Det kan vara kokosnötskal, det kan vara aprikoskärnor, kiwifrön.
Oj!
Det känns ju otroligt att jag får använda sådana naturliga ingredienser.
Ja, men snälla, det blir ju som ett kretslopp.
Kretsloppet?
Ja.
Jag slår ett slag för kretsloppet och såklart ett slag för Dove.
Tack, Dove. Vi är denna vecka sponsrade av Always.
Nu ska jag fråga dig en sak.
Mm.
Visste du, Sofie, att det nästan är en av tre tjejer som slutar med idrott under puberteten?
Jag visste det inte innan det här samarbetet. Dock hade jag kunnat tänka mig. Jag var ju nämligen en av de här tjejerna.
Jag också.
Mm. Always och stiftelsen Friends samarbetar ju i kampanjen #KeepHerPlaying för att uppmuntra unga tjejer att fortsätta med idrott.
Alltså jag kan säga, Sofie, att jag hade behövt bli uppmuntrad.
Jag också.
Både du och jag är ju liksom gamla fotbollstjejer.
Yes.
Och för mig var faktiskt fotbollen, den blev en del av min identitet.
Ja, jag skulle ju faktiskt säga att fotbollen var ju ändå lite startskottet på din och min vänskap.
Jag vet.
För vi, när vi började i samma klass så bytte jag ju även fotbollslag så att jag spelade med dig och de andra som gick i min klass.
Liksom. Ja, men jag vet. Men du vet, sen långt tillbaka så älskar ju du och jag stiftelsen Friends. Mm. Och det är så roligt att de och Always jobbar tillsammans.
Mm.
För de har ju tagit fram ett utbildningsmaterial till barn- och ungdomsledare.
Mm.
Jag älskar det.
Ja, ja, ja. För så här ser det faktiskt ut. 60% av tjejer som idrottar får bättre självförtroende. En tredjedel upplever att idrotten hjälpt dem hantera motgångar bättre.
Ja.
78% förknippar sina idrottsår med ökat psykiskt välmående. Och 58% förknippar sina idrottsår med långvariga vänskapsrelationer. Så det handlar
att
inte bara...
Att du och jag har vår vänskapsrelation... Vi kanske har fotbollen att tacka.
Ja, men verkligen. Och alla vet ju att så här, rörelse är väldigt bra för det psykiska välmåendet. Men det är ju också så mycket annat som hör till. Att till exempel idrotta i ett lag eller en grupp. Det är de här vänskapsrelationerna. Det är självförtroendet. Det är så viktigt.
Nej, men jag håller med dig till 100%.
Mm.
Keep her playing. Jag säger bara det.
Mm.
Och vill du ta del av utbildningsmaterialet så kan du gå in på friends.se/always.
Tack, Always.
Vilket efterlängtat avsnitt.
Verkligen.
Det känns.
Mm.
Det känns som det, va?
Det här är ju en önskad gäst både från er som lyssnar men också från mig personligen.
Nej, men du. Den här veckan gästas vi, som ni ser, av Sanna Bråding.
Ja, och alltså jag vet inte, jag har ju bara vetat vem Sanna är hela mitt liv, känns det som.
Jag vet.
Hon har ju varit där i tv-rutan.
Ja, men Tre Kronor.
Ja.
Alltså Tre Kronor är ju liksom kult för mig.
Mm. Men jag var ju också tillräckligt gammal för att förstå att Sanna inte mådde bra och att det liksom hände saker runt omkring henne i liksom offentligheten.
Ja, jag kan liksom minnas när man hörde att Sanna hade haft problem med ätstörningar.
Mm.
Det var bland mina första så här kontakter med psykisk ohälsa i media.
Ja, precis. Att så här, nu är det en kändis som pratar öppet om just ätstörningar.
Precis.
Det var så himla... Det var ju förlösande och befriande, men där och då var det också extremt främmande, för det kändes inte som att någon hade gjort det tidigare.
Exakt.
På den liksom nakna sättet. sättet.
Nej, men jag vet, jag vet. Vi ska inte dra ut på det här, Sofie. Vi hade en sån fantastisk stund i poddstudion.
Mm.
Så nu rullar vi intervjun med Sanna Bråding.
Varsågoda!
Hej Sanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Så kul att ha dig här. Vi sa ju det innan att du är en väldigt önskad gäst av våra lyssnare.
Ja, det är jätteroligt att höra. Ja. Om ni har frågat mig, nu var det dags.
Ja,
nu kom jag.
Precis. Men det ska jag få berätta för de som inte vet. Vem är du?
Alltid lika svår fråga. Vem är jag? Ja, Sanna Bråding heter jag. 41 år. Kan man ju inte tro.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Okej, jag drev.
Nej, det kan man.
41 år. Två ensamstående tvåbarnsmamma på heltid. Levt väldigt många liv på ett liv. Så att själsligt känner jag mig ju mycket äldre än 41.
Mm.
Ja, alltså det är en kreativ själ. Det är väl så jag skulle enklast beskriva själv, som är född högkänslig och haft mycket kamper inombords med mig själv och för att passa in i det här samhället genom hela livet.
Mm. Men alltså när du kom in genom dörren, jag tänkte att vi skulle kunna vara jämngamla. Alltså att du är 41. Nej men alltså, du, jag kan inte fatta.
Och sen kom vi fram till att ni var 2 år när jag började filma Tre Kronor.
Exakt.
När jag var 14.
Ja, vi kommer in på det.
Ja, men ni är fina, tack snälla. Men jag har absolut ingen åldersnoja överhuvudtaget. Jag älskar att bli äldre, så det där drev jag med. Jag har hela mitt liv, så jag var yngre, längtat efter att bli äldre just för att jag har haft så mycket äldre vänner och det här väntar på att bli tagen på allvar. Tills jag någonstans förstod när jag var så här, över 30, som jag trodde var någon magisk gräns.
Mm.
Att det kommer inte hända för det med mig som person att göra. Alltså, jag kommer inte, åldern kommer inte göra att jag får respekt. Utan det handlar om vilken respekt och kärlek jag har gentemot mig själv och vad jag utstrålar. Så att åldersmässigt så det var mer ett skämt.
Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker många saker, just att ångest är så mycket mer än vad jag tror att väldigt många människor tänker på. Att ångest kan vara så, sätta sig så fysiskt och påverka så mycket när människor tror att de egentligen har en sjukdom eller ett problem i hjärtat eller vad det än må vara. Att ångest är så mycket, det är tankar vi och känslor som vi trycker undan och inte någonstans välkomnar upp till ytan och bearbetar, så blir det ångest. Så att, det är ett väldigt stort begrepp.
Mm. Men du växte ju upp i Orminge i Nacka i Stockholm med dina föräldrar och 2 bröder. Och nu när du liksom själv är mamma, du är 41 år, alltså så här, vad är ditt liksom, alltså hur ser du tillbaka på den uppväxten?
Jag har tänkt mycket på min egen uppväxt, såklart, i och med att jag har egna barn, och vad jag vill bära med mig och vad jag vill förändra och göra på ett annat sätt, självklart. Men jag hade en bra uppväxt på många sätt. Jag hade väldigt närvarande föräldrar, väldigt kärleksfulla föräldrar som är väldigt närvarande än idag. Och just det jag bär med mig främst, det är deras tänk om att du är förälder hela livet. Alltså jag hade ju vänner vars föräldrar var så här, nu är du 18, tack och hej, nu får du fixa något eget. Och redan då kände jag så här, det här är så konstigt. Varför vill man inte ta hand om och umgås med sina barn? Och tvärtom, men du vet, det var ju också mina föräldrar emot. Men det är någonting jag, för det har jag ju fått uppleva eftersom jag har haft behov av att få hjälpa mina föräldrar i perioder när jag har varit på botten i mitt liv, även i, när jag har varit vuxen i samhällets ögon. Så att det är främst det som jag bär med mig. Men sen så är det mycket annat med min högkänslighet och mitt behov av att bli sedd och få närhet och allting, som jag känner att jag hade behövt mer av och en annan förståelse för av mina föräldrar när jag växte upp, som inte, jag menar, de är arv av sin generation, alla vi är arv av vår generation och arv av en tid. De flesta av mina vänner växte upp med föräldrar som inte sa att de älskade dem, för det är såhär, det är bara ett uttryck, det, ni vet ju det. Alltså det är nästan inga, några få som var typ såhär konstnärsföräldrar som var såhär, jag älskar dig, det som har fått hört det. De flesta i min generation, såhär, vi har inte fått hört det, och det är någonting som jag känner såhär, det har jag saknat. Jag har behövt det, och det överöser mina barn med de orden och även visar de orden. Och när jag liksom kan se dem säga det och uttrycka det från hjärtat till varandra och även till mig, och behovet de har av att dagligen säga det på massa olika sätt. Det är så här, det saknade jag. Så det är en sån grej som jag har plockat med mig. Men det är ju inte på något sätt någonting som jag går så här, det är inget agg mot mina föräldrar, utan som jag sa, det är ett arv och på den tidsera. Alltså vi har ett annat tänk om ett nära föräldraskap idag, som många dock inte använder eller bär med sig. Och vi har en annan förståelse för högkänslighet och vad det gör och du vet så. Och jag har ju barn som är framförallt en som är väldigt lik mig i sin högkänslighet. Och då vet jag så här, jag ska göra allt för att hjälpa honom och vägledas till det som jag saknade. Mm. Men har du inte det själv som vuxen? Hur ska du veta
hur
det
går? Nej. Men visste du att du var högkänslig även när du var barn? Eller när fick du liksom, när förstod du det?
Alltså det pratades ju inte någonting om det överhuvudtaget. Jag förstod nog inte så mycket, men som barn föds du ut till en värld där du, det enda du vet är din egen värld. Så är det ju än idag. Det enda jag vet ju bara hur jag fungerar och tänker. Men jag har ju en annan förståelse idag. Jag kan läsa mig till saker. Jag kan prata med andra. Alltså därför jobba med mig själv på ett annat sätt. Det gjorde jag inte som barn. Men jag hade ju hela tiden en känsla av att jag var annorlunda. Och just funderade mycket kring att jag kände in så mycket. Och bar så mycket på mina axlar. Liksom hur andra mådde och hur jag skulle rädda alla runt mig och liksom låg och funderade på det där. Och det kände jag så här, det gör inte så många runt mig, för det var ganska uppenbart att de inte funderade på samma sak som jag. Så att jag förstod att jag inte kanske riktigt var som den stora mallen. Och det fick jag också höra, att jag var så konstig liksom, eftersom jag använde väldigt mycket mina uttryck på olika sätt. Jag skrev mycket dikter, jag spelade mycket teater, jag hade mycket färgglada kläder. Alltså jag hade liksom, jag ville hitta mitt själsliga uttryck för hur jag var inombords på utsidan. Och det passade ju inte riktigt in, så att folk tyckte ju, jag fick ju många liksom kommentarer redan när jag var liten om att jag var konstig. Så att jag förstod att det var någonting, men det var någon gång i vuxen ålder som jag började fatta ordet högkänslig, just att så här, aha, det är fler som är som jag, och det är något man föds med, och ja, men du vet. Så, men det är ju en del av min personlighet. Sen bär jag med mig själsligt vad, alltså allt det jag har i själen och min personlighet och hur jag formades av. Det är så mycket som formas såklart. I arv och det sociala och sånt där. Men det är en del.
Men när man läser din bok För mycket av allt, så får man en bild av att i er familj så betyder prestationer väldigt mycket. Alltså, hur påverkade det dig, tror du?
Det tror jag också är en sån grej som är tidsenligt. Att även när jag pratar med, jag menar, det är inte så konstigt att typ 95% av mina kvinnliga vänner i min ålder är utmattade, håller på att bli utmattade. Exakt. Eller kommer från en utmattning. Det är som att det var så. Det var vi hade liksom kommit till en tid evolutionsmässigt när vi började vara jämställda på ett plan men inte på ett annat. Exactly. Och då ville vi bevisa oss ännu mer. Och, så det är klart att det finns mycket det, och jag tror att många föräldrar ville uppmuntra det för att vara snälla. Alltså det var något positivt. Exactly. Så här, vad duktig du är och så här, vi hjälper dig. Och jag har ju föräldrar som verkligen hjälpt till mycket med läxor och alltså verkligen funnits där. Men i mina ögon blev det ett fokus, just att såhär, det är bra att bara klara skolan och fixa allting. Och min storebror var väldigt bra i skolan, var liksom, hade läshuvud och var väldigt bra på alla de här ämnena som kemi och fysik och matematik och sånt som jag inte hade ett intresse i. Vilket gjorde att då kände jag mig ännu sämre, och då behövde jag kompensera det på andra plan. Så att jag tror att det är ett väldigt väldigt vanligt fenomen, både idag men främst alltså de som växte upp, men jag tänker så här, 80-tal, 90-tal någonstans där. Det har varit väldigt mycket så här, jag säger ju inte ens till mina barn att de är duktiga. Jag använder aldrig ens det ordet, utan jag pratar på ett annat sätt för att jag vet hur mycket det skadade mig. Men sen kan jag ju ändå se att det är ju någonting också vi har med oss olika mycket. Min äldsta son är extremt prestationsdriven inifrån sig själv. Och då har jag ändå liksom varit medveten om det här sen start och verkligen jobbat emot det.
Det spelar inte någon roll liksom.
Nej, men då tänker jag så här, jag jobbar åtminstone emot det. Vad hade hänt om jag bara fortsatte att berömma allt han gjorde? Precis. Alltså vad hade hänt? Så det är svårt att veta, men vi bär ju också det med oss. Så att det är svårt att veta så här, var kommer det ifrån? Det var ju en som sagt en tid där vi pratade mycket så, och jag jämförde med mycket framförallt min bror och ville bli sedd. Så här typiskt mittenbarn också. Att ja men okej, han är så bra, om jag som honom kanske jag blir mer sedd då, alltså rätt så var jag inte riktigt det. Och
jag ska liksom på dejt med en kille idag, och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
Men jag alltså, tycker det är dålig, och bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det är så många olika parametrar i det hela.
Men hur var skolan då för dig generellt?
Alltså nu i efterhand, när jag har funderat mycket över varför saker blev som det blev, så kan jag känna att jag var ganska uttråkad i skolan. Alltså på ett sätt var det lite för lätt för mig, har jag förstått nu. Och som blev positivt sen jag i 8 började jobba dubbelt med skolan. Eftersom jag jobbade mellan 2-4 dagar i veckan, så fick jag ju, det var ju som att jag fick läsa in skolan på mindre än halvtid, fast jag tog igen allting lika mycket. Alltså, så att, och då helt plötsligt blev det kul igen. Men då ökade istället mina prestationskrav på mig själv, för att jag ville visa alla att jag faktiskt klarade det. Och det blev det negativa. Men innan dess, då var jag liksom, jag var skoltrött. Jag hade inte alls bra betyg och kände att jag hade redan börjat söka kickar på andra håll, så hade inte det hänt att jag fick en väldigt stor skådespelarroll i en stor tv-serie och blev så känd över en natt och du vet, allt det som hände, då hade något annat hänt som tog mig på min resa, för jag kände att det här var min livsresa, det här var vad min själ behövde lära sig. Och med tanke på hur jag var innan, så vet jag att jag hade inte klarat av att bara vara i skolan. Jag behövde någonting mer. Men jag tyckte om skolan. Jag vet att jag alltid, alla de här kvartssamtalen, det var det att jag var så pratig, så lärde. Och det var ju det, för om jag var klar med någonting, då, då ville jag göra något annat. Eller så här, det var inte tillräckligt liksom. Men jag började redan få vara borta lite i skolan på mellanstadiet, för att jag spelade teater med äldre med vuxna, och så ibland fick spela för andra skolor och sånt, och så det, jag ändå fick lite liksom, och sen så skrev jag jättemycket dikter, uppträdde alltid på månadssamlingar och så jag hade hela tiden saker som gjorde det extra roligt för mig. Men, och jag har aldrig känt så att det var tråkigt med skolan. Jag har alltid tyckt det kul med kompisar och det sociala. Och, liksom, och så fort jag fick chansen att hålla ett föredrag eller uppträda för hela skolan eller klassen, så var det så här, det roligaste jag så att, nej, så jag har inget så negativ bild av att någon har varit elak eller så.
Nej.
Även om jag vet att väldigt många kallade mig UFO och pratade om att jag var så annorlunda och så. Så att på ett sätt så är ju det en mobbning. Ja. Men jag tog det inte så, eftersom jag alltid hade vänner. Och jag tror att väldigt många accepterade att så här, okej, men alltså, när du börjar vara trygg, när du är trygg som person i den du är. Jag har ju haft otryggheter på andra plan, men gällande mitt utseende, min klädstil och så här, hur jag vill uttrycka mig, där har jag alltid varit trygg. Och då känner jag att när människor hoppade på det, då var jag så här, fast jag tycker det är fint. Och då kom de ingenstans. Så det blev ganska snabbt att folk var så här, men det är det där konstiga ufot. Men så här, jag blev accepterad för den jag var. Och fick och umgicks ofta med alla i klassen. Och det är ofta så här grupperingar. Liksom, och det, så att jag har ingen annan liksom negativ bild av skolan. Utan den bara, den var bara där.
Men liksom, blev det annorlunda när du slog igenom i Tre Kronor? Alltså blev det annorlunda då i skolan? Märktes det att så här, oh wow, nu kommer Sanna och nu är hon känd eller liksom?
Alltså det är klart att det märktes. Alltså det som främst märktes var att det var en del som blev avundsjuka och började behandla mig på ett helt annat sätt. Så att jag blev så här, varför att folk kunde börja vara otrevliga eller, och jag förstod inte då varför. Så att för mig var det bara så viktigt att jobba så hårt för att alla skulle se mig så den jag alltid hade varit. Så, och det var ju därför det blev som press från så många olika håll. Först att jag äntligen liksom fick jobba ännu mer med det jag älskar. Som för mig var det enda jag fokuserade på. Jag hade ingen känsla av att så, jag ska bli känd. Och bli, alltså, jag älskade bara själva hantverket i sig. Jag får vara kreativ och uttrycka mig. Och liksom, jag hade skådespelat sedan jag var 5. Eller hållit på med teater sedan jag var 5. Men sen blev det som att alla såg mig, jag kunde bli bedömd, och jag tyckte själv inte att jag gjorde ett bra jobb när jag såg mig själv på tv och tyckte det var jobbigt och sa okej, jag måste göra det här bättre. Alltså du vet, det var som att det var så många i produktionen som hade sagt att jag var var bra, och så såg jag mig själv på tv och var så här, det här är inte alls bra. Och då kände jag så här, alla har ljugit för mig. Och då blev det igen ett tvivel också. Okej, jag kommer aldrig mer kunna lita på vad någon säger. Jag kommer aldrig mer kunna ta emot en komplimang. Alltså jag måste fixa det själv. Så jag blev mer och mer liksom målinriktad på det. Samtidigt som jag kände att jag måste visa mina föräldrar att jag klarar det här. För de var så här, kommer du klara att jobba samtidigt med skolan? Vilket gjorde att jag började plugga ordentligt. Liksom plugga på alla lov och inspelningspauser och helger och tentade av alla mina prov i liksom en omgång på loven när de andra var lediga och sådär. Och i skolan var det viktigt. Jag bara, okay, jag sparar alla pengar jag tjänar. Jag lever inte för mer än någon annan. Jag visar att jag verkligen är samma gamla Sanna som jag alltid har varit. Just för att ingen i skolan skulle tro att jag hade blivit någon diva. För det var det värsta jag kunde tänka mig. Att någon skulle tro att jag var för mer. Och sen blev det ju så här. På jobbet var alla så, kände jag att de var så världsvana och många hade jobbat länge som skådespelare och var äldre, och jag liksom kastades in i en värld där jag ville bara kunna parera alla olika roller som någonstans sats på mig. Och sen så kunde jag inte längre gå själv på stan för att det blev sån uppmärksamhet och folk förföljde mig hem. Och, alltså det var mycket på en gång som jag till slut kände att det var över min makt att hantera, utanför min kontroll. Och det var det som gjorde att jag hittade liksom anorexin och ätstörningen och överträningen och alla de självskadebeteenden, för att så här, då hittade jag min kontroll. Så att den ångesten, när vi pratar ångest, som uppstod hittade jag ju en flykt för. Och det hade börjat tidigare, men det var då blev det tydligt att jag så här hittade konkreta verktyg för.
Ja, för du var ju typ bara 14-15 år när du utvecklade anorexia. Alltså hur började det? Alltså hur såg det ut?
Alltså om man pratar om ångest som grund, som för mig egentligen är en flykt från vår egen sårbarhet i grunden. Liksom. Alla vi människor bär en sårbarhet, och sen så kommer vi ut i ett samhälle som kanske inte är helt kongruent med oss. Alltså som vi inte känner att vi passar in helt i, så måste vi hitta ett sätt att så här, ska jag stänga av delar av mig för att passa in eller tvärtom. Och det är ju alla olika flyktbeteenden. Så det är bara symptom. Grundorsaken är densamma. Men det hade ju redan börjat för mig när jag var yngre, just alla de här vakna nätterna och alla mina tankar, funderingar över världen och hur folk mådde i klassen och att det skulle bli krig. Och det var ju någonting som malde i mig som var väldigt jobbigt. Så att, och det, för mig när jag går tillbaka i mitt minne, så minns jag ju tydligt när jag var 11 redan hur jag hittade mitt första verktyg. När min farmor dog, som betydde så mycket för mig, och jag var på hennes begravning och kände att jag redan hade stängt av. Jag kunde inte gråta. Och då kände jag att jag är så känslig i alla andra lägen. Så fick jag så dåligt samvete att jag inte kunde gråta. Det blev liksom för mycket för mig. Och det bannade jag ju mig själv för. Men då hade jag redan börjat med teater mer professionellt. Och hade en föreställning samma dag som begravningen. Och blev direkt skjutsad till föreställningen. Och bara gick in där och bytte om. Gick ut på scenen och agerade. Och där minns jag att det var som en aha-upplevelse för mig. Det var liksom min första gång jag fattade så här, det här funkar ju. Jag kan ju gå in i en roll och så kan jag vara någon annan. Och så kan jag stänga av och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden. Så att egentligen började det ju redan där. Men jag var ju fortfarande utåt sett alltid glad och pratsam, och det var ju väldigt viktigt för mig att liksom alltid vara den som höll upp energin och tog ansvar i varje rum liksom. Det här är ju någonting som jag än som vuxen håller på med, men medveten om att jobba med. Så att det var ju ingen som riktigt förstod hur det var, alltså hur jag mådde. Men då när jag var där 14-15 och det kom ytterligare press utifrån, det handlar ju inte om kändiskap i sig, så många tror så här, om du inte hade blivit känd hade inte det här hänt. Jag är så här, jo det hade det. Jag är helt säker på att det hade hänt. Som jag sa innan, för det här var min själs väg. Det här var vad jag skulle lära mig. Men det hade kanske sett ut på ett annat sätt. Eftersom varje symptom är i mina ögon exakt samma sak, så hade det kanske lika gärna varit då jag började med droger istället, eller då jag började träffa killar alldeles för tidigt, eller så här, då jag blev utsatt för allt det som är senare i livet har utsatt mig själv för och blivit utsatt för. Som på viss del kan jag tänka sig hade kanske skadat mig än mer som tonåring. Så att många gånger tänker jag att anorexin liksom har räddat mig också. Mycket från det som kom senare i livet.
Men alltså ditt liv då, blev det liksom att det till slut att allt kretsade kring mat?
Alltså egentligen handlar ju inte anorexi om mat. Men det blir ju ett symptom på symptomet. Exakt. Alltså för flykten. Så att egentligen handlade det ju om att inte behöva vara nära mat på ett sätt. Men och träningen blev ju väldigt mycket fokus. Så det var ju så att slippa äta, att undvika att äta, att ha lögner och bortförklaringar på massa olika sätt för att undvika att få i mig någonting i så stor mån som möjligt. Och sen att kunna träna så mycket som möjligt på ett sätt så ingen kom på att jag faktiskt tränade så sjukt mycket som jag gjorde. För då hade folk stoppat mig. Så det allt handlade ju bara om en planering. Och det blir ju det är ju det som blir den nya kontrollen. När du lever i en värld totalt utan kontroll, så hittar du någonting att lägga den kontrollen i som hjälper din ångest att hanteras. Det är precis som när jag skar mig, som väldigt många gör, då flyttar ju all den ångesten som smärtar på insidan, då flyttar ju den till utsidan och du känner att jag har kontroll över skadorna, och då gör det inte lika ont inombords längre. Och så var det ju även med ätstörningarna för mig, att det var som att i och med det så var det som att den inre rösten som vi alla har, liksom sinnet som inte alls alltid bara är negativt, eller egot, inte alltid bara negativt, men i det här fallet så växer den negativa delen fram av det. Så att det blir som en djävul som var på min axel hela tiden, och som mig kallar Anka, den här ängel och djävul på varsin axel, och de bråkade konstant. Men han vann alltid, för att när han vann så blev det lugnt. Då blev det för en stund lugnt inombords. Och då var det ju det här med men lyssnar jag bara på honom och lyckas inte äta på ett dygn, eller springer den här milen, eller vad den var, så var det så här, då kunde jag för en stund åtminstone fokusera på att jag hade gjort som han ville. Och då blev det lugnt för en stund. Så att det är en fruktansvärd sjukdom som verkligen visar vad vi människor mentalt är kapabla till.
Ja, alltså,
att leva över alla liksom naturkrafter.
För jag tyckte också det var så starkt när du beskrev hur du liksom bakade tårtor. Att du liksom gjorde det men visste att så här, jag ska inte äta av det här. Och att göra det samtidigt som man är så hungrig. Jag vet liksom att många, speciellt unga tjejer som skriver till oss, beskriver den där kontrollen. Att de kan gå i mataffärer i liksom hur många timmar som helst. För att alltså, man känner sån enorm kontroll av att så här, jag ska inte äta någonting här.
Ja, att man äger sitt liv på något sätt, tänker man ju.
Ja, och det är det du på ett sätt inte gör alls. Nej, för du är ju helt slav under något annat. Ja. Jo, men absolut, jag bakade väldigt mycket. Jag bjöd väldigt, så fort det var någon som fyllde år så bakade jag tårta och tog mig till skolan. Och, alltså, jag älskade ju att kunna se andra äta eller andra njuta. Mm. För att då kände jag mig liksom ännu mer duktig som inte fick njuta själv. Också mycket som matbutiker lärde mig alla liksom, innehållsförteckningar och hur mycket fett och kalorier det innehöll och sånt där utan till, och höll allt det där i huvudet. Men på något sätt kan jag också känna att utan det så vet jag inte om jag hade haft all den det intresset och kunskapen om mat som jag har idag. Alltså jag lärde mig en grund, både hur kroppen fungerar och näringsintag och vad som finns, alltså och träning. Så att det var ju som en skola i sig. Så jag vill ändå aldrig, även om det förstörde min kropp mycket, så säger jag vill inte ångra någonting. Nej. För att det är delar vi, om vi bara kan plocka ut det positiva ur allt det tuffa vi går igenom, så växer vi av det.
Ja, verkligen.
Men det var det var många år som var alltså fruktansvärda på många sätt, även om jag samtidigt hade mycket roligt såklart, alltså i mitt jobb och med mina vänner och i skolan och allting, men det var väldigt mycket ångest.
För sen får du en träningsskada i knät, och då kommer alkoholen in i bilden. Berätta, hur var det?
Då var jag 21 och då hade jag ju levt på det här sättet och verkligen späkt mig själv i så många år. Och någonstans var jag bara så trött på det. Jag var så trött på att vara så hård mot mig själv och ha den där ångesten. Och det kändes många gånger som att jag kommer aldrig bli fri från det här. Och det var så, alltså framtiden var så mörk. Och så var jag också så trött på alla läkare och runt omkring som försökte förklara för mig hur sjuk jag var och hur mitt skelett höll på att kalkas ur och att jag hade stannat i växten och att jag nog inte skulle kunna få barn och allt det här, du vet, som man, alltså de säger det var ju sant, men det var också lite så här för att skrämmas. Men är du så pass sjuk som jag var och som många är, då tar inte riktigt den argumenten.
Nej, det spelar ingen roll.
Nej, för jag kunde inte se en annan framtid. Och jag kunde definitivt inte se en framtid där jag skulle bli gravid. För det skulle innebära att jag skulle bli tjock. Så att om det ändå var sånt här lidande, då såg jag ändå inte så mycket mening med att leva. Så att det var som att, aha, och vad som händer i framtiden, jag kommer ändå inte leva då. Men jag vill inte ha den framtiden om jag mår så här. Så att det gjorde ingenting med mig. Men då passade livet på att hoppa in där och hjälpa till som vägvisare, vilket ofta gör. Och mitt ena knä pajade och jag blev inlagd för operation. Inte en jättestor operation, men det var tillräckligt för att bli förbjuden att träna en tid framöver.
Mm.
Och det var ju såklart jättefrustrerande för mig. För att jag var såhär, vad ska jag göra? Alltså all den, att få ut den utlopp för alla de känslorna och den ångesten. Och jag var van med den adrenalinet och endorfinen från träningen. Och såhär, ja. Så att det gjorde att jag någonstans omedvetet bara såhär sökte upp en ny väg. Och sånt här är ganska svårt att förklara. För det låter som att det är ett medvetet val. Och till viss del är det ju det. Det är inte som att såhär, någon tvingar dig att dricka alkohol eller vad det nu är. Men det sker ju som en omedveten process. Precis som att helt plötsligt var jag väldigt sjuk i ätstörningar. Det är inget som kommer över natt.
Nej,
det kryper sig på.
Mm.
Men då hittade jag till alkoholen. Och jag hade inte druckit eftersom det är ju verkligen så här, som att hälla i det flytande kalorier till en anorektiker. Så det fanns ju inte för mig. Och då när jag började dricka så gick det ju väldigt snabbt. Jag började dricka väldigt mycket. Jag har inte gjort så mycket så här halvdant i mitt liv. Utan det är så här all in. Och det gjorde ju också att jag gick upp mycket vikt väldigt snabbt. För kroppen hade ju bara längtat efter att få i sig mer kalorier. Och jag var 21 år, jag hade aldrig haft mens. Jag hade aldrig kommit in i puberteten. Eftersom jag hade haft så lite underhudsfett. Och nu var det bara som att allt small till. Så att på väldigt, väldigt kort tid gick upp väldigt mycket vikt. Och fick alla hormoner. Och fick mens och fick bröst. Och du vet, allt bara... Det var som att hela min tonårstid... Jag gick igenom den som många går igenom på flera år. Den gick igenom kanske 3 månader i relativt vuxen ålder. Vilket gjorde att det var ju som en det var som att de bara drog upp en rullgardin framför mina ögon. Och sen så var det bara, sen såg jag bara alla män och alla liksom det liv jag hade missat på något sätt. Och blev helt, helt besatt av killar. Och det gick ju också väldigt snabbt. Vilket gjorde att då hittade jag en ny flykt. Då fanns det ju alkohol och killar och sex. Och sen så var det lugnt för en stund. Alltså, det var så mycket nytt att så här, den där rösten tystnade för en stund. För att nu hade jag ju bara lagt all den ångesten i en ny flykt. En flykt som jag tror väldigt, väldigt, väldigt många i vårt samhälle gör utan att förstå att det är en flykt från ångest.
Ja, exakt. För det är så nytt, det är så spännande. Det är ju jättelätt att bara intala sig själv att det här gör jag bara för att jag mår bra av det och för att det är jävligt kul. Inte för att det skulle finnas en baksida av det. Liksom.
Nej, och sen tänker jag också så här, vilka killar var jag träffade, hur behandlade de mig, vad tillät jag. Alltså, det är så mycket sånt som jag tror att det är så många i det här samhället idag som både dricker för mycket, ursäkter det, som har sex på ett extremt destruktivt sätt, som har destruktiva relationer, som är medberoende, som har allt det här. Men det syns inte utåt. Exakt. Så det är så många mer som går omkring och flyr från sin ångest på sätt som inte... som är lite normaliserade i samhället.
Ja,
så det är okej. Men då är det så att tar du inte tag i det så kommer du få leva med det här resten av livet.
Och fy fan vad det är sant. Alltså, just sådana saker som en sån, bara en sån sak som sex, att så här, det anses bara vara coolt typ.
Okay.
Alltså, jag bara tänker så här, vår generation är detaljister, att det är så här, va, men det är liksom, det är vår rättighet och det är så nice och det är liksom, för så har man ändå personer som man har upplevt att så här, fast du vill ju inte egentligen ha det så här. Det är din jävla mur som är så här, jo men jag har sex bara för att jag älskar det så mycket. Okej. Är det verkligen så?
Alltså, så ja, var jag med. Alltså, jag var ju helt så här, hur kan man inte älska sex och hur kan man inte ha det jämt i en relation? Och, alltså, det, jag kunde inte förstå när, när människor pratade om att det, så här, det är inte det viktigaste i min relation. Jag var så här, va? Alltså, hur kan det inte vara det? Och så var det ju för mig extremt länge. Även efter att jag hade börjat jobba med mig själv i många, många, många år. Det är egentligen de senaste åren jag har landat i just den biten.
Mm.
Att det inte, okej, okay, vad var det jag egentligen jagade och varför? Och hitta den sunda relationen till det.
Precis.
Och vad tycker jag om och vad behöver jag? Och inte bara för att det ska vara något bekräftande eller en flykt för stunden.
Mm, exakt, Ager. Det är så. Men, och sen då kommer drogerna in i ditt liv. Hur sker det?
Ja, det var några år där som det gick väldigt snabbt. Det var, jag började jobba mer och mer. Jag festade mycket. Hade liksom... ja, men det var mycket sex och killar och jobb och alkohol och, men du vet, det var som att det bara, och sen så var det efter ett par tre år som den där rösten började komma tillbaka i mitt huvud, som den som jag hade haft under hela uppväxten, och började växa och tala om för mig hur vidrigt det var att jag hade tappat den kontrollen och hur äcklig jag var som var så tjock nu. Och, alltså det bara, den liksom ökade och successivt började jag... Det var säkert för att saker runt omkring hände som gjorde att jag tappade kontrollen mer.
Ja.
Men det såg jag ju inte då. Nej. Det var så här, jag var jättemycket på olika turnéer och filminspelningar och det liksom, karriären gick jättebra. Och det var mycket som bara pågick, och då kände jag väl en ökad press på något sätt. Att jag måste hitta något annat att ta tag i det här med. Och då insåg jag att jag... nej, men jag kan inte bara sluta äta, för att det kommer folk förstå runt omkring. För att många ändå hade lite koll på det efter och sådär. Och då bestämde jag mig bara att säga, okej, men jag äter om jag, någon ser att jag äter, eftersom jag ofta var, liksom, bodde någon annanstans med team och så. Och sen så går jag bara upp på hotellrummet och kräks. Så tyckte jag att jag hade kommit på en fantastiskt smart lösning. Så då utvecklade jag bulimi, vilket gjorde att jag började kräkas 7-8 gånger om dagen och liksom jobbade i stort sett 7 dagar i veckan och tränade varje dag och festade på nätterna. Och i allt det där så kom även drogerna in, som liksom, när folk har frågat så här, hur var det nu? Och jag bara, jag kan inte minnas första gången, jag minns inte liksom hur och när. Det var precis nästan som alkoholen, nästan så här, från en dag till en annan så var jag bara all in en ny värld. Men jag vet att det började med efedrin som jag fick någonstans när jag tränade, som är mer som en träningsdrog. Kände väl så här, okej, ja, den ger effekt på viss sätt, men min kropp ville inte den, jag blev så skakig. Det var som att jag bara letade mig vidare och kom väldigt snabbt in till kokain, och sen så var det först när jag hittade amfetamin som jag insåg så här, det här är ju perfekt för mig, det här är ju den pusselbiten jag har saknat. För nu kan jag ha balans i att stänga av känslor och ändå prestera och ändå hitta ett lugn, jag kunde sova och jag hittade... Det var liksom min typ av självmedicinering, vilket gjorde att det blev ett dagligt missbruk, för helt plötsligt hittade jag min grej. Men det var ju inte som att jag slutade med någonting av det andra, så helt plötsligt var jag inne i en spiral där allt bara pågick hela tiden. Och jag också, i och med att jag är sån, eller uppenbarligen har varit åtminstone sån som går väldigt all in i någonting, så kommer jag väldigt snabbt in i de kretsarna där de hade koll, de som langade, de som tog in det i Sverige, de som verkligen jobbade med det här. En väldigt liksom kriminell krets. Och jag insåg ju som enda tjej där oftast att jag måste lära dem allt, för lär mig inte allt så kommer jag bli överkörd eller utnyttjad. Så det gick för mig väldigt snabbt att jag bara var en del av det på något sätt, som jag också är så här, hur gick, alltså nu i efterhand kan jag säga, hur gick det till? Men det är ju så att det handlar, jag tror att det är det där lite, både högkänsligheten, det här med att så här, okej, patienter in sen jag var liten, så lärde jag mig bli som andra. Alltså jag lärde mig vara en kameleont. Så jag har någonstans i hela mitt liv testat olika världar för att se så här, passar jag här då? Passar jag här då? Passar jag här? Och nu blev det ytterligare en värld, jag var så här, kanske passar jag här? Vilket jag på många sätt gjorde. För det var en värld där väldigt många totalt sket i om jag var känd och sket i om jag... Alltså jag var så van att folk utnyttjade eller så här, ville vara med mig på grund av någonting. Det har sårat mig så extremt mycket. Jag har och vill så gärna att människor ska vara genuina. Och har så många gånger blivit besviken på det. Och än idag är det något jag kämpar med. Så här, jag går inte att se mig själv som en offentlig person. Jag går inte och tänker på mig själv som det. Så när någon människa är trevlig mot mig eller vill umgås med mig eller vad den är, så tänkte jag, gud vad kul, och så ger jag liksom hela mitt hjärta. Mm. Och sen så visar det sig att de hade någon baktanke, och det sårar mig så extremt mycket. Ja. Men i den här världen var det så här, det var en värld där väldigt många redan mådde så dåligt. Många hade redan sin business. Det var ingen som så här behövde ett jobb av mig eller behövde pengar. Eller behövde, så att, någonstans var det som att så här, de accepterade mig för den jag var. Och jag kunde sitta där och vara liksom, någon typ av hobbypsykolog som det ofta blev till alla de här grabbarna som mådde dåligt. Och jag fick ett förtroende, jag hade en roll. Och det är också väldigt svårt att förklara, men det var någonting i allt det där som gjorde att så här, en av de första gångerna jag kände mig så här, att jag blev sedd för den jag är.
Ja.
Och det där har jag, satt jag nyligen och pratade med mina barns pappa om, för han var ju en del i den här världen. Och han sa just det, så här, men vi såg det bara som en av oss. Mm. Och den meningen är för mig så här, det var någonting som lika mycket som drogerna och ätstörningarna och allting fyllde, så fyllde också det ett behov i mig. Att bli bekräftad för den jag är. Inte för hur mycket syns på tv eller min senaste roll eller vad det var. Utan så här, jag fick bara vara en i gänget.
Ja.
Och det har jag saknat. Så det är så mycket i det här som är så här, varför blev det som det blev? Men just att bara få vara människa bland människor, ja, utan att vara sin titel, betyder väldigt mycket.
Men här under tiden när du liksom festade väldigt mycket, tog mycket droger och så, alltså du skötte ju jobbet helt felfritt, som du sa, karriären gick liksom spikrakt uppåt. Hur fick du ihop
alltså, när jag läste din bok, förlåt mig, men du vet såhär, jag slog så mycket, jag bara, och vänta, mitt i allt detta så funkar jobbet.
Ja, alltså, precis, och kroppen.
Ja,
också ju.
Ja, kroppen var ju
misär på insidan,
ett antal kollapser. En hel del liksom sjukhusfärder med ambulans och inläggningar och allt jag har varit med om, där läkare har varit så här, vi fattar inte att du har överlevt.
Men var du aldrig rädd?
Inte då, för jag hade liksom ingen, jag hade ju ingen livsgnista. Nej. Så att för mig var det så här, alltså det var som att det inte betydde någonting, vilket också är så tragiskt, men det var ju, spelade ingen roll hur mycket jag hade, för att mår du inte bra till slut så finns det inte så mycket att leva för, och det är det som är så hemskt. Men karriärmässigt så är det ju prestationen. Det är ju lika mycket flykt som allting annat, att prestera det till bekräftelse, som jag lite fick vila ifrån uppenbarligen då, i liksom de kretsarna jag hamnade i. Men jobbet var ju där jag hela tiden ville prestera på topp, så att i min värld fanns det inte så här, komma för sent eller missköta sig eller vara otrevlig på jobbet eller inte kunna min text eller alltså vad den var. Så det har ju alltid varit extremt viktigt för mig att utåt sett hålla upp en perfekt fasad. Som såklart var en av de sakerna som till slut gjorde det ohållbart, eftersom jag kämpade så extremt hårt för att hålla ihop alla lögner, vilket gjorde att jag ju totalt krackelerade. Jag tappade ju hela mig själv i någonstans jakten på att finnas där för alla andra och liksom funka i det här samhället.
Men var det aldrig någon som såg igenom de lögnerna? Alltså lyckades du ändå lura alla?
Nej. Och ju mer tiden gick, desto fler såg ju. Och ju mer tiden gick, desto mer släppte jag sakta också på garden. Ja, för att jag ville så gärna få hjälp. Och jag var inte kapabel till att be om hjälp. Någonting som jag i efterhand har insett är det starkaste en människa kan göra. Men då var jag alldeles för svag och för rädd för att be om hjälp. Så till slut så var det som att jag gjorde mitt leverne mer och mer synligt, för att någon åtminstone till slut skulle se mig. Och det var ju det som också hände när den 28 april 2008 när polisen grep mig och min kille. Men det var folk på jobbet. Jag vet att det så här, under tiden vi filmade Idol, vet jag att det var en av dem som jobbade i produktionen som var, som jag märkte var orolig. Och det är jobbigt att bli genomskådad. Men det var ju också henne jag någonstans kunde visa det lite för, så här, när jag kommer ihåg att jag hade glömt vart jag bodde, så här, för att det var så mycket, och då kunde jag vara så här, kan inte du beställa en taxi för jag har glömt min adress typ. Och det är klart att hon fattade att det inte stod rätt till, men hon, alltså, det är svårt som enskild människa också att om personen i fråga inte vill prata,
det är jättesvårt.
Jag inte ville. Och Mogge, som är en av mina bästa vänner än idag, som jag både jobbade med under hela tiden på Tre Kronor, men också var den andra programledaren i Idol. Han förstod ju mer och mer, framförallt under Idol-turnén, hur illa det var med mig. Och en gång kom jag ihåg att han kom på mig när jag kräktes på hotellrummet och blev så fruktansvärt arg. Och han var på middag hos mig häromdagen och då pratade vi precis om det här. Och då sa han så här, nej, men då sa han så här, det var så jobbigt för mig. För det var som att jag började täcka upp för dig. Alltså, han bara, det var sån ångest när vi hade så här lunch. Och jag visste att så här, nu kommer hela det här skådespelet. Där man ska liksom fixa det här. Och han sa att han bara, så för mig blir det lättare att vara så här. Jag och Sanna går och äter ut istället. Alltså han hittade på saker för att slippa att jag skulle göra det. Och jag sa det är så här, jag bara, det är så hemskt att du behövde ta den rollen.
Mm.
Men det är ju också så tydligt. Det är ett medberoende som familjemedlem med vänner. Du vill väl.
Mm.
Men är det rätt att göra?
Ja, gud. Mm. Nej, det är det ju inte.
Nej.
Alltså, fan vad många alltså, kan relatera. Jag kan också göra det.
Mm.
Och att man just så här... Man bara så här, jag får ta den här jävla pucken nu.
Mm.
Och man är ju bara med och målar upp fasaden. Man är bara med och precis. Så här...
För på något sätt blir det ganska plågsamt att som nära vän se det här skådespelet. För man ser ju att det där är inte du. Vad håller du på?
Nej, men det är alltså, man vill ju bara... plågsamt om det skulle fallera. Ja. Alltså då är det som att man känner så mycket med sin vän eller familjemedlem. Mm. Alltså som man eller liksom man vill inte heller alltså att det ska krackelera på något sätt.
Nej, men det är ju nej, det är ju det. Men så han visste ju, för mig var det ganska skönt att han visste.
Mm.
Men ändå så lät ju ingen komma in och hjälpa mig liksom, på det sättet. Jag behövde ha den resan jag fick. För jag har tänkt på det många gånger. Hade polisen kommit bara ett år, de började spana på oss ett år innan.
Just det.
Hade de tagit mig då hade jag tror att det är sant, då hade jag inte varit redo till den förändring som jag faktiskt gjorde ett år senare. För då hade inte tankarna fullt kommit till mig att jag ville ur det. Det var på ett halvår innan, för några månader innan, där runt jul. Jag blev gripen i april, men runt jul där innan så var det som att jag började så här ge upp och började berätta för mina föräldrar, började prata om det utåt. Så här, jag vet inte vad jag ska göra, du vet, jag kommer inte klara det själv.
Mm.
Och hade det hänt liksom våren innan, då hade jag haft en helt annan attityd och en helt annan inställning till det. Så att saker händer i livet när det är dags. Mm. Nu var det dags för nästa portal att öppnas i mitt liv. För att jag skulle kunna ta steget därifrån till läkning. Som är en jättelång resa. Men som är... Då hade jag fått de kunskaper och lärdomar jag behövde mig av det här.
Mm.
Det är så jag ser det.
För en av de första gångerna när saker ändå så här börjar fallera är ju en Petri Guldgala.
Ja, just det. Jag bara, gud, det har jag glömt.
Men vad är det liksom som händer då? För det är ju också i samma veva så ska du med leda Grammys och det är Guldbagge. Alltså.
Det är den där pikande karriären
just
som sagt.
Det.
Som
är det var ju januari 2008.
Ja, så det är ändå så nära.
Ja, precis. I slutet på januari, just det. Jo, då var jag i Göteborg. Jag har jobbat med Petri Guldgalan liksom. Jag vet inte hur många år som helst, alltid varit delaktig eller delat ut pris eller intervjuat, gjort någonting där. Och då skulle jag dela ut pris där. Och sen så var det väl typ två dagar senare så skulle jag göra det på Guldbaggegalan och veckan efter skulle jag leda Grammys. Och då var det ju någon som hade sett eller förstått att jag var påtänd. Och då vet jag att när jag kom dit hade jag inte sovit på ett par dygn. Och sen så sov jag inte heller till dagen efter. Så när galan väl var, jag tror det var tredje dygnet jag inte hade sovit. Och det är klart att alltså det syns ju på en person. Att den personen så här, hur mår du egentligen? Mm. Så då var det ju rätt illa. Och då hade mitt liv börjat vara väldigt mycket så. Men ändå var det så viktigt med att liksom hålla i allting. Och då vet jag att jag hade fixat mig och... Jag gick ner till där på Elitehotell i Göteborg där vi hade liksom förfesten. Och sen så kom det en från produktionen när producenterna var så här, kom jag och prata med dig sen. Och tog in mig i ett annat rum tillsammans med några andra och var så här, vi har fått misstankar om, eller hur hon nu sa, att du är påverkad eller att du har tagit droger. Jag var så här, nej. Men då så sa de i alla fall att jag fick inte vara med på galan. Mm. Och så tog de upp mig till mitt hotellrum. Och där vet jag att jag bara bröt ihop. Där kom allting i fatt mig. Jag fick en sån kraftig panikångest. Jag hade väldigt mycket panikångestattacker under den här tiden. Mm. Som också, apropå ångest, är så här, när du inte tar tag i allt du känner så mm, kommer det ju upp. Så det var ju väldigt, väldigt, väldigt frekvent många gånger dagligen som jag hade jättekraftiga panikångestattacker som ofta slutade med att jag låg helt liksom avdäckad och bara låg och skakade som epilepsianfall. Så att det var verkligen illa. Och så blev det även här på hotellrummet, så att det var ju flera som höll i mig i sängen och jag bodde väldigt högt upp och jag var så här, började så här att jag skulle hoppa ut genom fönstret och jag vet att jag var bara så här, jag fick bara panik för jag visste ju också att det var väldigt mycket journalister på den här galan.
Mm.
Och jag fick ju bara för mig att så här, nu kommer någon knacka på och de säger att de är, jobbar på hotellet men de är inte journalister, jag blev jätteparanoid. Mm. Ja, men det var bara en så här, ja, det var väldigt jobbig händelse som sjukt nog att jag hade glömt det, men det är bra att påminna mig för nu kommer det tillbaka. Och dagen efter så de ringer mina föräldrar och en från produktionen åker hem med mig tidigare och åker med mig hela vägen till Stockholm för de vågar inte lämna mig själv, och sen så mina föräldrar kommer möta mig på stationen och jag är bara arg, alltså jag är så här. Jag är arg på allt och alla och känner så här att de skulle dra in dem och oroa dem. Men då blir jag istället bara arg mot dem fast jag egentligen tyckte så synd om dem. Mm. Alltså jag har alltid jobbat för att inte oroa dem. Så för mig blev det så här, jag orkade bara inte längre.
Nej.
Men så kom jag hem och dagen efter så, de sa ju ingenting till någon. Så dagen efter så var jag på Guldbaggescenen och veckan efter ledde Grammis. Och sen så liksom, det fortsatte bara.
Så det blev liksom ingen större grej av det mer än att du inte fick vara med på Petri Guld liksom?
Nej, och jag tror att de tänker att de skyddade mig, vilket jag också tänker att de gjorde. För att rätt sätt hade inte varit så här, vi ringer media, vi drar in polisen. Alltså jag tänker att så här, men att fortsätta prata med eller erbjuda mig vård eller vad som än hade kunnat gjort. Men det blev inte så mycket. Jag vet att jag fick gå och prata med en psykolog då som var helt, nej det var så konstig psykolog. Det gav mig ingenting. Men jag var väl heller inte redo för att ta in de orden just
nej,
då.
Nej, nej.
Men sen blev det inte så mycket. Men sen var det ju bara liksom 3 månader senare. Mm. Som,
då blev du gripen.
Precis.
Vad hände då?
Då det är på morgonen den 28 april. Och jag ska åka till jobbet som vanligt. Jag jobbade ju alltid. Och jag skulle ha 2 intervjuer den dagen, kom jag ihåg, till mitt radioprogram som jag hade i P3, hade musikprogram i P3. Och en med en utländsk artist som kom hit och en senare på dagen med en rapduo. Och sen, och då hade jag ju känt på mig en tid. Det är väl också en del av min högkänslighet eller min spirituella sida, att jag ofta, när det är någonting så har jag ofta fått alltså, tecken på det innan. Mm. Eller, så att jag hade känt på mig ungefär sen hösten några månader tidigare när jag hade börjat prata med mina föräldrar och berätta för folk hur det var, så sa jag såhär, någonting kommer hända i mars-april, någonting kommer hända så att det vänder. Så jag visste att det var på väg att hända en förändring i mitt liv och jag visste att jag inte var kapabel att göra den förändringen själv.
Mm.
Det är så jag har uttryckt mig till folk liksom runt mig innan. Så att när det på tidigt på morgonen och jag står in och sminkar mig i badrummet och det knackar på dörren, så vet jag direkt vid första liksom knackningen att det är polisen.
Mm.
Så att jag går ut till min kille som låg, han har varit på efterfest och precis kommit hem och låg och sov i soffan. Och så sa jag bara, så det är polisen. Och han var så här, men du, alltså du bara nojar. Och jag var så här, nej det är polisen, jag vet det. Och då knackar de igen och var så här, det är polisen, vi vet att ni är där.
Ja.
För de hade ju haft full koll när vi kom hem. Och då visste jag att så här, jag måste, nu är det bara att möta det här. Så då tog ett djupt andetag och gick och öppnade. Och då var det 5 poliser, som 2 kvinnliga som tog tag i mig och 3 manliga som drog upp min kille i soffan och tryckte ner honom borta på i hörnet på vardagsrumsgolvet.
Okay.
Och var såhär, vi fick inte göra något, han fängslade oss och var såhär, har ni något vasst på er? Och jag stod i, jag hade bikini på mig, kom ihåg såhär tights upp. Ja, vad fan ska jag gömma om jag har någonting på mig? men det var väldigt såhär, jag fick inte röra, jag fick inte göra någonting. Och sen så drog de bara ner mig till deras bil som stod parkerad på trottoaren nedanför. Och då var det för mig som att jag var så lättad. Alltså en stor del av mig var så här, det är nu det händer. Alltså det är som att jag hade längtat, alltså min själ hade längtat efter det här ögonblicket. Men i mitt medvetande var jag ju extremt stressad på grund av att jag var så här, jag ska ju till jobbet. Jag kan ju inte säga, jag har ju en tid att passa. Det här kan inte hända nu. Så att för mig var det enda fokuset var att jag måste fixa mitt jobb. Så att det blev den stressen som tog över. Så att för mig var det extremt viktigt att och förklara för de här poliserna nere på gatan att så här, fast jag är på väg till en intervju. Alltså Shane Ward som vann andra säsongen av X-Factor, han är här liksom, och jag har väntat mig på rival. Så att jag började förhandla med dem och var så här, okej, kan inte ni kan följa med mig till rival, så kan ni vakta mig där liksom, så kan jag bara göra en intervju. Och sen så jag bara, jag lovar, jag kommer inte rymma någonstans.
Jag tror, men jag vill ha er hjälp. Ja, men jag måste vara jag klart jobbet.
Exakt, jag bara, men och sen kan jag följa med till Kronoberg och bli intervjuad av er. Och sen tänker jag på klockan 2, så en ny intervju. Och de har så kollat mig, jag bara... Alltså jag kan ju efterhand känna att det är så tragikomiskt, men det är också så extremt talande för en typiskt duktig flicka.
Ja,
vad är det egentligen oh som drev mig?
Det är det sista man släpper liksom.
Ja, så här, det, fine om ni... Om mitt liv fuckar, men så här, låt mig inte förstöra för någon annan.
Ja,
för
precis.
Det var ju det som var min stora... Så här, jag hade gjort allt i min makt för att aldrig fucka upp för någon annan.
Mm.
Och nu var det liksom den där duktiga flickan som hade kämpat för det hela livet. Nu hade jag kommit till en punkt där det faktiskt gick ut över andra.
Mm.
Och jag förstod ju hur mina föräldrar tar det här. Alltså det blev så stort. Men de tittade på mig och var så här, alltså det funkar inte så. Så jag tog in mig i bilen. Men jag var så extremt bestämd. För det här var liksom... Det var för viktigt för mig. Så jag sa så här, men om ni inte låter mig få tag på min producent så kommer jag inte prata mer. Och de förstod ju att det var sant.
Mm.
Alltså jag kommer inte prata.
Mm.
Och så de ringde faktiskt sin chef och frågade om lov att jag fick, eller att de sen fick ringa min producent så att jag i min tur kunde lämna över liksom inlogg och manus och alla uppgifter till intervjun, så jag visste att så här, men programmet kommer åtminstone bli gjort.
Ja.
Och sen var jag lugn.
Mm.
Och frågade så här, men vad vill ni veta? Och de frågade så här, men det första vi kommer göra ett pissprov, är du positiv? Och jag var så här, ja, jag hade ju precis tagit check, vilket jag gjorde på månaderna. Så att jag var så här, absolut. Sen var det ju både bens och check och ladd och allt möjligt i det där provet, eftersom jag levde rätt hårt. Och det var ju också det som gjorde att polisen väldigt snabbt fattade så här, du, det här är ingen liksom engångsgrej. Att vara på väg till jobbet med den här cocktailen i blodet och vara typ vanlig. Vi förstår ju att du har, att det här är någonting du har hållit på med länge. Liksom.
Mm. Men hur kändes det att få reda på att de liksom hade spanat i typ ett år på dig?
Jag är dubbel till det där. För jag fattar att så här, polis, de måste göra sitt jobb och de ville ju... Det var en liksom större härva de ville ta tag i. Och de kan ju heller inte bara plocka in en och missa att den, så här, den stora boven,
ja,
eller så här,
precis,
i spindeln i nätet drar utomlands typ.
Mm.
Men samtidigt kan jag ibland känna så här, fan, ni såg hur illa det var för ett år sedan.
Exakt.
Ni lät det gå ett år. Jag hade kunnat vara död. Men samtidigt är det så här, ja, fast alla har ju, det var ju mitt eget ansvar. Men det är klart att... det här fallet var det droga, men så här, gör man så när man också när det härver med saker där faktiskt kvinnor blir sexuellt utnyttjade, slagen. Men det är som, jag har så många funderingar kring det här. Och så här, ja, men vart lägger man ansvaret och skulden? Och så här, det är så himla, himla svårt. Men det är det jag känner. Så här, fan, ni har så här filmer och avlyssningar och har sett allting. En stor del har jag levt under ett års tid. Men samtidigt, så här, ja, det var ju också... Det kan jag inte lägga på dem. Men när jag tänker på det så är jag dubbel till att det var så länge. De visste om det.
Mm.
De hade koll. Men de ville ju ha hela...
Såklart. Men vi tar så många
fan,
som möjligt.
Blir ändå så här.
Men du blir dömd till fängelse.
Mm.
Hur är tiden i fängelset?
För mig var den väldigt bra och väldigt lärorik. Och en period i mitt liv som jag alltid kommer minnas med extremt mycket värme och kärlek. För att det var också... Jag kom ifrån en värld där det var mer eller mindre som ett fängelse på utsidan.
Mm.
Jag var konstant jagad av journalister och fotografer. Jag hade blivit av med alla mina jobb. Jag hade haft många runt mig som jag trodde var mina vänner och kollegor som direkt bara vände mig ryggen för att... Vissa var rädda för att de skulle liksom dras ner i skiten och andra var bara så här, nu kan inte hon ge mig något. Alltså just den här känslan som jag sa, så här, ja, mitt värde satt inte vem jag är nu, utan det sitter i vad jag... Ja, men vad jag, om du kan glänsa dig eller stråla min glans eller inte, och så här, få lite på köpet. Och det gjorde ju extremt ont, så det var väldigt mycket, det var så mycket som hände på utsidan som gjorde att jag var bara... Jag var bara less. Och just att jag blev ju också dömd till vård.
Mm.
Men fick ingen vård för att jag passade inte in i den mallen heller. När man pratar om den här mallen som jag alltid har känt att jag aldrig passar in i.
Mm.
Och nu var det också så här, jag blev dömd till vård av kriminalvården, 3 års skyddstillsyn med föreskrifter om vård. Och kriminalvården är så här, vi kan inte hjälpa dig. Du är inte en typisk kriminell, jag var för intelligent och jag var för otypiskt kriminell och mådde för dåligt. Och så de var så här, du får söka hjälp själv. Och jag var så här, fast jag...
Men.
Alltså, jag är ju dömd till vård. Det måste finnas, om inte 12-stegsprogrammet passar mig så kanske det, det finns det inget annat.
Ja, precis.
Nej. Och sen så blev jag utredd på beroendecentrum och de var också så här, efter alla utredningar så här, men Sanna, du är varken alkoholist eller narkoman, du är anorektiker. Det är det som är ditt problem och det kan inte vi hjälpa dig med. Det får du söka hjälp för själv. Och sen så efter väldigt mycket om och men, liksom mitt liv hade varit ännu mer prövat, så fick jag till slut en psykologkontakt.
Mm-hmm.
Och det här var typ bara några dagar efter att jag hade blivit våldtagen av en kille som jag verkligen litade på. Så det var ytterligare en så här, du vet, jag bara kände så här, min värld bara rasade. För det fanns liksom ingen att lita på, så kände jag. Och jag kände mig så extremt ensam. Och då fick jag till slut en tid efter mycket kämpande på en psykiatrimottagning på Östermalm. Och kom dit och då hade jag ändå varit så här, nu ska jag fixa det här. Och liksom tagit tag i mitt gamla anorektiska jag. Jag kom dit i tid och liksom berättade allt. Så här har det varit. Och fick till svar där att han var ju förvånad, den här psykologen, över att jag berättade att jag hade liksom blivit lugn av amfetamin. Men utöver det så tyckte han att så här, du kom hit i tid och ser ändå ut och mår bra. Och det finns ju faktiskt de som inte ens klarar av att komma hit, så att jag är ledsen, men du mår för bra för oss. Och då kände jag att så jag mår för dåligt för kriminalvården, jag mår för bra för psykiatrin, jag passar inte in i någon beroendeenhet. Mm. Och alla var bara så här, lös det själv. Och arbetsgivarna och medias bild var ju så här, men hon får väl skylla sig själv om hon har valt att knarka.
Mm.
Vilket för mig har gjort så här, men vad fan, så säger man inte till en anorektiker att hon får skylla sig själv om hon har valt att svälta sig.
Nej,
alltså bara äta så går det upp i vikt. Det är inget konstigt. Det är så här, det är sån skev bild på hur vi ser på människor. Och jag hade ju levt i en värld där väldigt många mådde dåligt. Där väldigt många kom från extremt tuffa bakgrunder och uppväxter. Och jag hade ju varit den som ofta satt och snackade med de här som jag hängde med. Och liksom fick veta så vidriga historier från liksom papper som utnyttjat dem sexuellt och allt våld i hem. Och du vet, det kommer ju någonstans ifrån.
Ja!
Så att när jag väl hamnade på Färingsöanstalten, när jag började med att sitta på deras låsta avdelning, så märkte jag även där att de som jobbar som plitar, alltså vakterna där på fängelset, de hade ju också en förutfattad bild av mig. Alltså vi alla går omkring med massa fördomar och valda sanningar och det här som gör att vi dömer varandra så lätt. Och det är det jag säger, det är därför jag skrev min bok. Jag säger, fan, vi måste förstå att vi måste tänka efter vad det är vi dömer, för vi bara speglar av varandra. Så jag kommer dit och de är väldigt kaxiga. Och jag kommer dit i så här bag jeans och jacka typ, och verkligen inte som att jag säger så nyrakat hår och liksom, det är inte som att jag kommer dit och är så här piffad och tror att jag ska på någon gala. Men de var väldigt snabba med att liksom förklara för mig att bara så att du vet så kommer du inte få någon specialbehandling här och du kommer hamna på den hårdaste avdelningen av dem alla liksom, där de värsta sitter. Och jag var så här, och jag sa att jag hade inte förväntat mig något annat heller liksom.
Nej, precis, varför skulle du alltså.
Så de följer mig dit bort i avdelningen och jag känner att det bara var så här, alltså, du kan vänta, jag klarar mig själv nu. Så jag bad den som följde mig och liksom lämnade mig utanför, och var så här, men alltså klarar du det här? Och jag var så här, ja men alltså hur, jag kommer ihåg att jag stod där för dörren och bara, men hur farligt kan det vara? Det här är ju bara människor precis som alla andra, och människor precis som jag som har hamnat här av en anledning, och dessutom människor som är väldigt lika många av dem jag hängt med de senaste åren. Och jag är snarare blivit besviken på helt många som i andras ögon ser uppstyrda. Men när det kom till kritan så var de inte så genuina och mänskliga. Och här kände jag att det är som att något lager på många är bortskalat och många har en annan genuin yta när, det liksom har, när livet har fallerat lite. Så att jag gick in där och snackade med alla, och det var ju verkligen människor, såklart, precis som vem som helst. Jag kom många nära och jag fick höra många historier som också visade sig vara så lika min egen.
Mm.
Skillnaden var bara att många av dem som nu var äldre och hade åkt in och ut mer eller mindre hela sitt liv, de hade inte haft samma grund eller något nätverk att falla tillbaka på. Men många av dem som sågs nu som några av de värsta i liksom samhällets ögon hade också vuxit upp som duktiga flickor som hade svultit sig och presterat, men någonstans senare hamnat in i ännu värre kretsar och sen inte lyckats komma därifrån. Mm. Och det är därför jag, det är så viktigt att alltid påpeka att det finns alltid ett varför. Det finns alltid en anledning att vi hamnar där vi hamnar i livet. Och vi ska vara jävligt försiktiga med att döma andra människor, för plötsligt är det din väg som tar en kraftig vändning och det är du som hamnar helt snett.
Exakt.
Vi vet aldrig vad som väntar runt nästa krök i livet. Och att se ner på människor som är hemlösa eller missbrukare eller vad det än är, kära, du har ingen aning. Och många av dem där, skulle du ens få gå en dag i deras skor, hade du inte klarat det.
Nej, alltså det är så jävla sant. Mm. Alltså att också ha med sig det allt, men just också när det kommer till alltså beroendesjukdomar, hur vi som samhälle ser på det. Alltså det är så här, när man säger så här att det är en sjukdom, det är så många som säger nej, det är ett val.
Mm. Ja.
Alltså ja, hur kan vi fortfarande ha den samhällsbilden? Man bara så här, titta på typ all forskning, det är ingenting som säger att det är ett jävla val.
Nej.
Det är en sjukdom. Mm.
Nej, men jag får ju än idag meddelande av människor som säger, en gång knark, alltid knark. Du tror att du kan förändras, men du kommer aldrig kunna. Och man bara, nej vad fint att du berättade för mig. Tack för informationen, för jag tycker att jag har ändrat väldigt mycket de här 13 åren. Och det har ju varit en extrem resa. Men jag bestämde mig där och då, när jag blev satt i arresten, då var det som att jag visste att så här, det här är min chans. Nu har jag slagit i botten. Nu har jag äntligen nått det där jag sökte hela mitt liv. Jag har nått min botten.
Mm.
Jag hade varit där nere och nosat flera gånger innan. Men nu slog jag verkligen i den. Mm. Och jag fick liksom fejsa mitt liv. Och jag insåg att nu kan jag äntligen använda min totala botten och ta avstånd för att vända mitt liv uppåt igen.
Mm.
Och det var ju inte lätt. Och sen så är det alla år genom olika instanser, och när jag har fått hjälp eller gått till läkare och allting, så är det så här, det är det första och oftast, det är så här, alla olika tabletter och medel de vill att jag ska, du verkligen inte, de här insomningstabletterna, de här lugnande eller de här antidepressiva. Och jag är hela tiden så här, fast jag vill inte ha någonting.
Mm.
Jag sa det så här, jag använde liknande preparat och blev satt i fängelse för det.
Mm.
Bara för att ni skriver ut det här på recept till mig, så kommer det inte hjälpa mig mer än vad chacket gjorde. Jag måste ta tag i mina inre mörker själv. Mm. För jag vet att det är någonting jag flyr ifrån. Men det, jag förstår att många är så rädda för att jag inte skulle klara, eller de bara, det blir väldigt tufft. Jag vet att det här är en längre resa. Jag vet att det här är en tuffare resa att göra. Men den andra resan har jag redan testat.
Ja, precis.
Och vad tog den mig? Mm. Den tog mig ingenstans. Den tog mig till en liten skärva av mig själv. Det jag totalt förnekade mitt inre barn och min själ. Och jag behövde göra det på riktigt. Mm. Och det är ju också en livslång resa, eftersom livet är en ständig utveckling, så är det här en resa som aldrig kommer ta slut, men det är en mycket ljusare väg där jag hela tiden kan lära mig nya saker, och när livet prövar mig extra nu, så har jag också mycket, mycket fler verktyg med mig i min ryggsäck som livet har lärt mig, än att jag bara skulle fortsätta att dämpa allting och fly.
Men har du hittat ditt varför?
Varför jag hamnade i hamna?
Mm.
Jag tror att det finns många olika delar till det. En del är såklart min känslighet. En annan del är mitt prestationstänk och liksom i jämförelse med mina syskon och alla sådana saker. Ett annat att jag aldrig liksom kände att jag passade in någonstans. Det här eviga sökandet efter att få hitta ett gäng som är som jag, där jag passade in. Vilket jag insett att det kommer jag aldrig göra. Jag kommer få skapa mina egna världar. Liksom. Och sen att det såklart har varit mycket yttre omständigheter som har prövat mig. Men jag har ingen så här, det finns ingen ångest eller ågren över vad som har hänt. Jag är ledsen över det som de runt mig som har skadat, som oron mina föräldrar har haft och sånt. Den kommer liksom aldrig kunna riktigt släppa ifrån mig för att känna så här, fy vad hemskt. Och de är ju så här, men så ska du inte känna. Vi har också lärt oss jättemycket genom din resa.
Ja,
men jag
så
känner
glad.
Så här, alltså det är så fruktansvärt att veta vad jag har utsatt dem för. Även om jag gjorde allt för att inte utsätta dem, så blir det ju...
Mm.
Jag har liksom aldrig varit sån som kommer hem och är så här, otrevlig eller påtänd. Alltså du vet, så här, det, för jag har varit här, det har varit så viktigt för mig att försöka skydda dem.
Mm.
Men det är såklart de förstår. Men jag har ju lärt mig mycket och jag är ju den jag är idag på grund av allt jag har gått igenom.
Mm.
Vilket också gör att jag hade aldrig kunnat varit den mamma jag är idag. Jag hade aldrig varit den person jag är idag utan mitt livs erfarenheter.
Nej.
Mm. Och jag hade heller aldrig fått mina barn eftersom deras pappa är samma kille jag var tillsammans med när vi åkte i fängelse.
Ja.
Så hade jag inte haft mitt liv då, så hade jag ju aldrig haft honom i min bild, och då hade jag ju aldrig, eller mitt liv, och då hade jag aldrig barnen funnits som är barn som verkligen var menade och ämnade för mig, även om vi är 100% själva och liksom har kontakt med pappa, men det är jag som det är vi som är den lilla klanen liksom. Så är det ju, det här är det livet de skulle få och som också formar dem extremt mycket på sin livsresa. Och det handlar bara för mig om att ärret av att inte ha en fullt närvarande pappa, att försöka göra det till ett är som inte skadar för mycket utan som snarare blir till en styrka för dem. För då, det är lite också så här, det vet vi, slår du dig och du får ett är, så blir huden starkare där än vad den var innan. Och så ser jag även på det själsliga, att när vi har gått igenom någonting och läker ifrån det för att vi förstår och vi helar oss själva, så blir vi även starkare och mer tåliga själsligt. Och det tänker jag att jag jobbar mycket på att ge vidare till mina barn. Och att såklart att jag kan inte skydda dem från allting de går igenom i livet. Och det har jag också lärt mig. Men åtminstone vara lite förberedd liksom, och kunna hjälpa till under tiden.
Men kan du känna idag liksom, att du är, alltså att du verkligen är starkt av den här perioden? Alltså kan du känna dig liksom stolt över att du har tagit dig igenom det här?
Alltså både och. Jag kan känna mig lite så här kantstött, för att jag vet att mycket av mina upplevelser som jag har varit med om, den här känslan av totalt utanförskap och att när det väl kom till kritan var jag inte värd någonting, utan bara liksom min kända persona, och att inte bli liksom insläppt i de fina rummen igen, eller så här, alltså allt det där, det sitter djupt i mig just, och det har jag märkt i olika situationer även nu på senare tid, att jag är så här, och vänta, känner jag det här nu, eller är det ett R? Det är något jag bär med mig från hur det var då. Du vet att det är så här, det triggar igång någonting, och det har jag märkt. Så att det är, på så sätt är jag väl i vissa situationer säkert mer liksom uppmärksam och känsligare än vad jag var förut. Men i det stora hela så är jag så extremt tacksam att livet gav mig den här resan, för att alla har vi vår unika livsresa, och det här är en av dem, och jag hade aldrig varit den person jag är idag utan den. Alltså alla de jag umgås med som verkligen är från alla olika skikt i samhället och alla olika åldrar och alla olika, men du vet, så här, kulturer och kön, och men alltså för mig så här, att bara ha den, att det är människor runt mig, och det har livet gett mig, för det är liksom människor från alla olika världar jag har gått igenom i livet, och det ger mig också större perspektiv på något sätt.
Så
att, och det är också någonting jag tänker att jag ger vidare till mina barn. Att, där, att det inte blir så fyrkantigt.
Nej, exakt.
Utan att det är människor. Och det spelar resten spelar ingen roll. Att alla har ett fint inre och vi är likadana där. Men annars är det ju väldigt många verktyg. Och jag säger ofta, bär dina är som medaljer. Och det är väl det liksom mottot som jag bär med mig mest från den här resan. Att skäms aldrig för den du är och det du har gått igenom. Göm ingenting i garderoben. Alla de där gamla, så som jag växte upp och många med mig, att så här, familjehemligheter håller man för sig själv. Och det här, berätta inte det här för någon, för då kan de ändra åsikt om dig. Så här, fan, berätta. För dina vänner och den som älskar dig ska liksom tycka om dig för den du är. Och du är inte den du är idag, utan allting du har gått igenom. För det har format dig. Så att... det tänker jag mycket på. Och det känner jag mig väldigt stolt över. Både att jag har valt från start att vara så ärlig. Men också inse att det blir en styrka i att jag har ryggen fri.
Exakt.
Ingen kan komma och lyfta en hemlighet eller backstabba mig på något sätt. För jag har valt att berätta allt själv. Och det är en extremt skön känsla när jag första 28 åren i mitt liv mer eller mindre liksom har levt bakom en stor lögn.
Mm.
Att så här, jag vill aldrig, aldrig någonsin mer ljuga. Inte ens en vit lögn. Jag kan liksom inte ljuga. Alltså det är så här, det tar hela min kropp, det tar emot det hela mig. Det är klart med det. Och det är ju en styrka att leva sin sanning.
Precis. Verkligen. Då har vi kommit till sista frågan, tyvärr. Mm. Vad inspirerar dig?
Det är mycket som, alltså människor överlag inspirerar mig, och inte en specifik människa, utan att plocka upplevelser och citat från olika människor, men framförallt människor som vågar leva sin sanning och leva utefter deras egen själ och våga stå upp för sig själva och verkligen lyssna till sitt inre barn och ge sig själva kärlek också. Det inspirerar mig enormt, för jag vet att det går, och att våga leva fri i själen och inte vara så kedjad av samhällets normer och krav. Så ju fler människor som vågar flyga fritt, det inspirerar mig väldigt mycket.
Verkligen. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack själva.
Tack.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och som ni vet så har ju vi tagit fram programpunkten The F-word för att vi vill lyfta kvinnorskapet och ge er också en möjlighet att dela med er av när ni känner att ni blir behandlade annorlunda för att ni är kvinnor.
Jag tänker att jag ska läsa en historia. Så här. Alltså, så himla bra grej med The F-word. Big up. Jag tänker direkt på alla gånger jag har hamnat i diskussioner kring att jag inte vill ha barn. Du är ung, du har tid att ändra dig, du kommer ändra dig. Eller när jag säger att mitt högsta mål i livet är att jobba i fält för Läkare utan gränser, helst i krigsdrabbade områden, och få kommentaren: oj, dit är det nog svårt att ha med sig framtida familj. Att det alltid ska ses som något avvikande när en kvinna inte är intresserad av att skaffa barn.
Alltså jag blir helt, du vet, uppjagad av att de här kommentarerna, ja, men att de ens existerar, är i min värld helt sinnessjukt.
Har du funderat mycket på om du vill ha barn?
Ja, det har jag gjort, verkligen. Eller det känns mer som att jag började fundera när jag kände att så här, det är nog inte självklart att jag vill ha barn. Och också då det här sjuka i att nästan vara lite rädd för att säga det.
Sofie,
för att bara det är skamfyllt.
Ja, alltså jag har också varit så i perioder att jag absolut inte har vetat om jag vill ha barn.
Nej.
Och att jag känner typ en skuld som kvinna, eller skam. Jag känner en enorm skam. Att jag som kvinna inte skulle vilja ha barn. Vilket är så sjukt. Alltså som att vi kvinnor skulle så här, ja, men du är kvinna och då måste du ju också föda barn.
Ja, precis. Och så här, du behöver ju börja tänka och planera för ditt barnafödande eller att bilda familj, för att ja, det är den biologiska klockan och man hinner inte och liksom jada, jada, jada. Yeah. Alltså jag är mer så här, händer det så händer det. Först och främst vill jag ju leva i en relation med någon jag vill ha barn med. Och ja, gör jag inte det, alltså så här, det är inte så viktigt för mig. Alltså,
nej, men verkligen. Och jag tror också att så här, just den frågan är så enormt laddad. Och jag tror också att det är en fråga som faktiskt skiljer män från kvinnor enormt mycket. För en man som säger nej, jag vill inte ha barn, han blir knappt ifrågasatt. Men en kvinna ses på som, nej men,
ja, men bara
så konstig att det inte är klokt.
Ja, och bara en sån sak som att så här, den här storyn som du läste nu, sluta skjuta ner en kvinnas högsta dröm, ja, som alltså är att åka ner på fält, vara i ett krigsdrabbat område. Det är, ja, väl hur stort och fantastiskt som helst.
Precis.
Att någon vill göra detta. Att sluta första, skjuta ner den drömmen.
Att så första tanken kring det skulle vara, oj, gud vad jobbigt att du inte kan ha med dig din familj dit.
Ja, eller va, men hur ska du då göra med barnen liksom?
Exakt, alltså ja, som sagt, ni kan fortfarande dela med er under parollen The F-word.
Ja.
Vi och Ellos älskar att höra era historier. Skicka ett mejl till angestpodden@ingetfilter.se.
Eller skriv i DM på Instagram, där heter vi Angestpodden.
Jag vill också tipsa om Ellos initiativ Equally Women. Man kan kolla hashtaggen på Instagram eller gå in på Ellos hemsida och läsa mer, för att faktiskt bli stärkt på riktigt.
Tack Ellos.
intervjun
ja,
med Sanna.
Ja, jag hade kunnat sitta där i 4 timmar till.
Alltså gud, vet du vad jag relaterade till?
Nej.
Väldigt, väldigt mycket. Men, eller så här, någonting som slog an i mig.
Mm.
Det var när hon var så här... Hon berättade om Moggy ju,
mm.
som hon ledde Idol med. De spelade in 3 kronor tillsammans. De var väldigt nära varandra.
Mm.
Att hon bara, han var så medberoende och han räddade upp för mig
mm.
så enormt mycket.
Mm.
Och jag tänker på alla som är medberoende och som lever med det där. Och jag vet hur tufft det kan vara. Och jag vet inte varför just det fastnade hos mig. Men det gjorde verkligen det. Och jag tyckte Sanna beskrev det så, så fint.
Mm, verkligen. Ja, tack så jättemycket Sanna för att du ville gästa Ångestpodden. Och ni hittar ju Sanna på Instagram om ni vill följa henne. Där heter hon Sanna Bråding.
Ja, alltså hela den här livshistorien gör ju något med henne att få ta del av.
Ja, det blir liksom starkt, omvälvande och hoppfullt.
Mm, jag vet.
För jag bara känns alla människor som jag... träffa som verkligen har levt. Alltså du vet, när man har levt väldigt destruktivt, man har varit med om mycket skit, man har också suttit i fängelse. Alltså du vet,
ja, men
jag bara beundrar så enormt.
Att ta sig ur det och vända livet.
Ja, det är fan det största man kan göra.
Ja, det är verkligen det.
Mm.
Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan.
Det var det.
Vi hörs som vanligt nästa torsdag.
Det gör vi.
Hejdå. Hejdå.
Podplay.